Sparvägen låg i ett av Sundsvalls bättre villaområden, högt upp på norra berget med höga boendekostnader. Alla tomterna längs gatan var stöpta i samma form. Rektangulära, välavgränsade enheter med lagom avstånd till grannen. Axberg förstod att han kommit rätt då en polisbil blev synlig på en garageuppfart. Regnet öste ned med obruten kraft. Himlen jämngrå, utan luckor. Han såg på huset. Kände sig dyster inför ännu ett obehagligt minnesmärke. Konrad väntade i hallen. Axberg noterade att han såg ovanligt sliten ut. Inifrån köket hördes en kvinna gråta.
Jönsson och Pil talar med föräldrarna, sa Konrad. Jag har sagt att du kommer.
De gick in i köket. En man i 50-årsåldern satt i kökssoffan och stirrade frånvarande framför sig. Han hade skarpa drag och en djup solbränna. Axberg noterade den kortärmade vita skjortan med axelklaffar och SAS-logotypen på ena bröstfickan. I mannens knä låg en kvinna och grät. Han smekte hennes hår som i trans. Två uniformsklädda poliser satt tysta på varsin stol. Mannen presenterade sig reflexmässigt som Mats Forsell. Kvinnan såg inte upp. Axberg lämnade rummet och följde Konrad in i ett stort vardagsrum.
Där inne är det, sa Konrad och pekade på en gråmålad trädörr.
Axberg valde att inte gå in direkt. Han ville först höra vad som väntade.
Vad har hänt? Flickan hittades död av sin pappa i morse. Och låg i sängen och såg ut att sova. Bara 19 år gammal. Polismännen som var först på plats ringde mig direkt när de kom hit.
Konrad gjorde en paus. Drog handen genom sitt vita hår.
Jag fick genast en känsla av att någonting var fel. Det är något tillrättalagt över hennes sätt att ligga.
Tillrättalagt?
Ja, du får se när vi går in.
Axberg såg på den stängda dörren. Har du hittat någon dödsorsak?
Nej, det finns inga tecken på våld eller självmord. Inga tabletter eller avskedsbrev. Och med tanke på samtalet vi hade om prästen och den andra kvinnan tänkte jag att du ville vara med från scratch.
Även om orden var väntade reagerade Axberg med förvåning.
Vad menar du? Det finns vissa gemensamma nämnare. Ännu ett oklart dödsfall nattetid. Utan uppenbar förklaring. Visserligen kanske obduktionen ger svaret, men det är ovanligt att så unga personer avlider i sömnen av sjukdom.
Axberg kände hur obehagskänslan från besöket i prästgården återkom över honom.
Dessutom känner jag igen flickan. Varifrån vet jag inte, men jag är säker på att jag har sett henne förut.
De stod tysta en stund och såg på varandra. Konrad tog upp en tablettask ur fickan, stoppade tre pastiller i munnen. Axberg noterade en vag doft av mentol. Ifrån köket hördes ett lågmält samtal. Kvinnans gråt tycktes avtaget i intensitet.
Ska vi gå in? Frågade Konrad och öppnade dörren.
Rummet var litet och mörkt. Luften instängd. Regnet bildade ett ogenomträngligt draperi utanför fönstret. Axberg röst till. Kände sig frusen under sina fuktiga kläder. Han avskydde brott där unga människor får illa. Och döda barn och ungdomar var något han aldrig skulle eller ville vänja sig vid. Han såg sig runt. Till vänster två vita bokhyllor belamrade med cd-skivor, tidningar, dataspel och enstaka böcker. På översta hyllan låg en studentmössa. Ett par jeans och en rosa topp hängde på en stol. Lena Forsell låg på rygg. Armarna raka ut med sidorna. Handflatorna vända mot låren. Täcket var nedvikt vid fotändan. Hon bar ett tunt nattlinne med svarta trosor under. Ansiktet blekt, hakan nedsjunken och ögonen slutna. Hon hittades exakt så här. Från sig täcket som jag har flyttat på. Axberg fick också intrycket att positionen var onaturlig. Det såg nästan ut som om flickan låg på lideparad. Han tog ett steg närmare sängen, granskade kroppen. Och du har inte hittat något?
Konrad skakade uppgivet på huvudet. Ingenting. Hon hade varit på klassfest igår. Kom hem kring midnatt.
Berusad?
Nej, enligt mamman var hon helt nykter.
Hur länge har hon varit död? Konrad vaggade otåligt fram och tillbaka på sina knubbiga sportskor, som om han kände in svaret.
Mellan 6 och 8 timmar, gissningsvis, med tanke på kroppstemperaturen och likstelheten.
Axberg såg på sitt armbandsur. Det hände alltså runt 3-tiden i morse.
Ja, och min bedömning är riktig.
Det brukar det vara. Jag går ut och pratar med föräldrarna. Konrad drog på sig ett par plasthandskar. Axberg noterade att de annars så stadiga händerna darrade. I köket hade fru Forsell satt sig upp i soffan. Hon presenterade sig som Mia. Ögonen var rödgråtna. Blicken flackade runt utan att få fäste. Hon gav ett intryck av enkel elegans och prydlighet. Axberg tyckte att hon liknade sin dotter. Ni kan gå nu, sa han till de båda polismännen. De reste sig, tog föräldrarna i hand och lämnade rummet. Jag förstår att ni har det svårt, men det är några frågor jag måste ställa. Mia Forsell snöt sin näsduk och nickade. Maken stirrade ned i bordskivan. Kan ni berätta vad som hänt? Axberg hörde hur dum frågan lät. Samtidigt visste han att situationen krävde öppna frågor. Mats Forsell harklade sig och såg upp. Det var jag som hittade henne. När jag skulle väcka henne i morse. Först trodde jag hon sov, men när hon inte svarade så... Hon bara låg där, helt stilla. Jag fattar ingenting. Vad var klockan då? 7:50. Hon ville bli väckt eftersom hon skulle följa med en kompis till landet idag. Jag såg genast att något var fel. Hon var blek, låg raklång på rygg. Hon sov alltid på mage, ända sedan hon var barn. Ofta med en kudde över huvudet. Kan du förklara närmare? Det var en vana hon hade, bara hon sov på mage. Hon sov dessutom oroligt och rörde sig av henne i sömnen. Därför såg det konstigt ut när hon låg på rygg med täcket prydligt över sig. För ett ögonblick befann sig Axberg åter i den döda prästmoderns rum. Han försökte att inte distraheras av den förbiskymtande minnesbilden. Vad hände sen? Jag ringde 112. Jag kunde inte tro att hon... Mia Forsell började skaka häftigt i hela kroppen och sjönk åter ned i sin mans knä. Axberg tvekade. Skulle han verkligen fortsätta med sina frågor? Vad tjänade det till att gräva i plågsamma detaljer? Det föräldrarna behövde nu var stöd och tröst. Om det fanns någon att få. Ingenting kunde ändra på att deras dotter var död. Samtidigt visste Axberg att det på sikt var viktigt för anhöriga att få veta orsaken vid oväntade dödsfall. Det var där hans uppgift låg, hur påträngande och okänslig den än tycktes vara. Hade Lena några syskon? I Mats Forsells blick tändes en liten gnista. Ja, en bror. Han är i New York och studerar. Vi har inte pratat med honom än. Axberg nickade. Vi ska se till att ni får den hjälp ni behöver. Orkar ni svara på fler frågor? Mats Forsell bet ihop läpparna till ett vitt streck och nickade. Vad gjorde Lena igår kväll? Hon var på en fest, svarade Mia Forsell. Med kompisar från mediaprogrammet som hon tog studenten med i våras. När kom hon hem? 12:30. Är ni säkra på tiden? Modern såg på sina händer, snurrade nervöst en ring av silver runt, runt. Ja, vi satt upp och väntade, såg på tv. Lena hade lovat att vara hemma 12:00. Hon brukade alltid hålla tiderna. När hon kom frågade jag henne om hon visste vad klockan var. Då suckade hon och tittade på sitt armbandsur. Och sen så gick hon in till sig och stängde dörren. Var hon annorlunda på något sätt? Nej. Hon var kanske lite sur för att vi satt upp och väntade. Annars var allt precis som vanligt. Var hon nykter? Ja, svarade Mats Forsell bestämt. Hon drack inte alkohol överhuvudtaget. Axberg påminde sig Konrads ord om att han kände igen flickan. Har Lena haft något med polisen att göra tidigare? Nej, svarade Mats Forsell och såg för första gången irriterad ut. Axberg tyckte att svaret kom ovanligt snabbt, som ett reflexmässigt förnekande. De blev avbrutna av en diskret knackning. Konrad stod i dörröppningen. Ursäkta Johan, kan du komma? Axberg nickade och reste sig. Vill ni ringa någon under tiden? Vi måste få tag på Peter, snyftade Mia Forsell. Axberg följde Konrad tillbaka till Lenas rum. Konrad höll upp en genomskinlig påse med vad som såg ut att innehålla en liten papperslapp. Vad är det? Ett inväxlingskvitto från kasinot. Axberg fick påsen i sin hand. Stämplat igår 23:30. Var hittade du det? Under sängen. Konrad vek sin långa rygg och pekade ut platsen. Där, precis vid väggen låg det.
Vilket betyder att hon varit på kasinot, sa Axberg halvt som en fråga. Kanske. Axberg återvände ut i köket. Vi har hittat ett kvitto under Lenas säng från kasinot. Båda föräldrarna stirrade förvånat på honom. Axberg visade påsen. Lena har aldrig varit på kasinot, sa Mia Forsell och såg frågande på sin man som skakade bekräftande på huvudet. Är ni helt säkra? Ja, det skulle vi fått veta, sa Mats Forsell. Har ni någon aning om hur kvittot hamnat under sängen?
Nej, jag förstår ingenting. Vi har inte heller varit där.
Hade ni kontakt med Lena under kvällen?
Ja, hon ringde från mobilen.
Axberg hajade till. Det här kunde vara viktigt. Vad sa hon då? Fadern slog ut med händerna. Inget särskilt. Hon lät glad så att allt var bra. Inget mer. Vilken tid ringde hon? Precis när den där långfilmen började. Runt 22:15 måste det ha varit. Sa hon var hon befann sig? På festen hemma hos en tjejkompis i Granlöholm. Axberg insåg vad det betydde. Om Lena Forsell talat sanning kunde hon inte ha varit på kasinot vid tidpunkten som stod på kvittot. Vad det i sin tur innebar var svårt att greppa vidden av i nuläget. Dock visste han tillräckligt för att betrakta dödsfallet som ett potentiellt brott. Det ringde på dörren. Mats Forsell öppnade och återvände med en krispsykolog från socialjouren. I hallen stod Konrad och väntade. Jag har gjort vad jag kan, sa han. Vad tror du? Vi kör hela programmet. Som du säger, brott kan inte uteslutas. Konrad nickade och gick. Axberg ringde och begärde full brottsplatsundersökning. Efter 10 minuter anlände deras bästa kriminaltekniker, Rut Norén, med en ung assistent. Norén var en liten rund kvinna av obestämbar ålder och rörde sig kraftfullt, växlade ut stor energi i sina steg. Hon var fåordig, på gränsen till svårförstådd, men rapporterna hon skrev var fulländade in i minsta detalj och hennes kritiska ögon missade aldrig något på en brottsplats. Axberg gav påsen med kasinokvittot till Norén och bad om högsta prioritet. Eventuella fingeravtryck kunde vara avgörande för hela utredningen. När han steg ut på Farstebron märkte han att det hade slutat regna. Allt det gröna runt om honom hade antagit en djupare nyans. Den friska doften från gräsmattan kom som en befrielse. En påminnelse om liv. Luktsinnet hade blivit betydligt bättre sedan han drog ner på rökningen. Trots att han var sugen rörde han inte paketet i jackfickan. En bil passerade på vägen. Däckens ljud mot asfalten var mjukt efter regnet. Axberg bestämde sig för att köra tillbaka till polishuset. Han visste att beslutet att inleda en förundersökning var riktigt. Det fanns för många frågetecken runt Lena Forsells död för att låta ärendet passera. Dessutom ville han inte ha fler oklara dödsfall med oroliga anhöriga på sitt bord. Han tog bron över Selångersån vid bussterminalen. Klockan i Gustav Adolfs kyrka visade 22:15. Axberg fick åter känslan att det var något Lena Forsells mamma berättat som var viktigt. Han såg modern framför sig, hur hon talade till honom, men uppfattade inte orden. Han insåg att det inte skulle gå att stressa fram vad det var. Nu skulle han skriva en första sammanfattning av vad han visste. Sen var det bara att avvakta teknikernas rapport och obduktionsresultatet. Om man hade tur, var allt i sin ordning och fallet kunde avskrivas. När Axberg stannade vid ett rödljus på Kyrkogatan beslutade han göra en avstickare till lägenheten innan han återvände till polishuset. Han var återigen tvingad till ett klädbyte under arbetstid på grund av vädret. Även om byxorna och skjortan torkat någorlunda kändes plaggen obekväma mot kroppen. Carolina var på jobbet, vilket innebar att hans dåliga samvete kunde fortsätta sin tillfälliga dvala ännu en tid. Varje gång hon såg på honom skämdes han och inbillade sig att hon redan visste allt. Hon hade sett rätt igenom honom förr. Axberg parkerade bilen på den vanliga platsen vid bussterminalen och gick de 2 kvarteren upp till Knausthuset. Han valde genvägen in via det nyöppnade kaféet i bottenvåningen och köpte en café au lait.
Halvvägs upp på den första trappavsatsen stannade han och vände sig om. Han kom plötsligt att tänka på de årliga studentfotograferingar som varje vår gjordes just på den plats där han stod. Hur horder av leende ungdomar förevigades mot den vita marmorn, precis som han själv för 14 år sedan. Hade Lena Forssell stått här i år? Vad hade hon i sådana fall tänkt om den ljusnande framtid? Hade hon varit lycklig? Axberg insåg att han måste skaffa sig en bättre bild av vem hon varit som person. Annars skulle han aldrig kunna avgöra vikten av alla detaljer som for genom luften utan att nå mark. Han småsprang upp till fjärde våningen med ena handen på kaffemuggens plastlock för att inte spilla. In i tvårömmaren var det kvavt och instängt. Dock såg det betydligt renare och mer nystädat ut än när han var här senast. Som om regnet spolat bort dammet och smutsen, även in i lägenheten. Han slängde kläderna i tvättkorgen, drog på sig ett par svarta jeans, en hyfsat struken skjorta och gick ut igen. När han passerade Stora torget bröt solen fram genom den gråmålniga skyn. De stolta husen återfick sakta sin lyster. I polishusets korridor stod flera av kollegornas dörrar på glänt utan att någon syntes till. Undantaget var Jens Åkerman som satt nedsjunken framför sin dator. Axberg slog sig ner vid skrivbordet och undrade var han skulle börja. Efter några minuters kontemplation ringde han på interntelefonen till Åkerman och bad honom komma över. Vad önskas? Sa Åkerman när han steg in i rummet. Kan du kolla upp om en viss Lena Forssell finns i straffregistret? Eller om hon har haft med polisen att göra i något annat sammanhang? Inga problem. Bra. Kom in till mig så fort du fått resultatet. Här är hennes personnummer. Saxberg räckte över den kopia av dödsbeviset som han fått av Konrad. Åkerman tog pappret och försvann. Axberg öppnade ett fönster och tände en cigarett. En långtradare lastad med timmer passerade utanför på gatan. Molnen drog undan i fantasifulla formationer. När han rökt cigaretten till filtret fimpade han mot fönsterbläcket. Ur ena skrivbordslådan plockade han upp en telefonkatalog och försökte hitta numret till det nyöppnade kasinot. Han lyckades inte. Istället drygade han ut den alltid digra telefonräkningen med ett samtal till nummerupplysningen. Säkerhetschefen på kasinot, Hans Edström, var en av Axbergs tidigare kollegor inom ordningspolisen. Han hade, efter en skottskada i samband med ett bankrån för några år sedan, valt att byta arbetsgivare. De växlade några ord om gamla och nya tider. Sen berättade Axberg om kvittot de funnit hos Lena Forssell. Edström lyssnade intresserat. Kvittot säger inget om vem som växlat in markerna, sa han slutligen. Där framgår bara datum, klockslag och den aktuella summan. Men om jag minns rätt från informationsmötet ni hade innan ni öppnade så registreras alla besökare vid entrén, sa Axberg. Det stämmer. Om du väntar några sekunder kan jag gå in i datorn och se efter om hon var här den kvällen. Axberg hörde ett avlägset smatter mot ett tangentbord. Nej, Lena Forssell var inte här i söndags. Hon har aldrig varit här överhuvudtaget. Dessutom är hon för ung. Vi har 20-årsgräns. Axberg gjorde en generad grimas. Jo, jag vet, ljög han. Ville bara vara på den säkra sidan. Ibland kan det vara svårt att avgöra åldern på så unga tjejer. Sant, men vi kollar lägg på samtliga besökare innan de släpps in. Vi till och med fotograferar alla vid entrén och sparar i ett register. Axberg insåg att hans antagande stämde. Lena Forssell hade inte varit på kasinot den aktuella kvällen. Hans Edström kunde även ge honom uppgiften att ingen av föräldrarna varit där. Känslan att det var något konstigt med Lena Forssells död blev åter närgången. Hade någon bragt henne om livet så hade denna person begått ett oåterkalleligt misstag genom att lämna kvittot efter sig. Han eller hon var registrerad med personnummer och fotografi i entrén. Och analysen av eventuella fingeravtryck skulle vara klar inom de närmsta dygnen. Finns det någon möjlighet att kassörskan som växlade in kvittot kommer ihåg vem som gjorde det? Tror inte det. I söndags hade vi över 1000 besökare. Jonas Gardell var här och uppträdde. Men det kan vara värt ett försök. Numret på kassan står på kvittot. Axberg granskade kopian som låg framför honom på skrivbordet. Kassa 4. Okej, vänta ett slag. Axberg hörde återigen fingrarna mot tangentbordet. Mia Ingesson, hon hade kassa 4 i söndags. Du kan få hennes hemnummer om du vill. Mia Ingesson svarade efter två signaler. Axberg insåg snabbt att han ringt i onödan. Hon hade säkert betjänat mer än 100 personer under kvällen. Ingenting särskilt eller avvikande hade hon sett eller hört. Axberg tackade och tryckte bort samtalet. Han slöt ögonen och försökte samla tankarna. Vad visste han egentligen? Ung flicka hittas död i sin säng om morgonen. Inga yttre ledtrådar, förutom ett kvitto från kasinot, stämplat kvällen innan. Hur kvittot hamnat under sängen visste ingen. Axberg tvekade. Kanske drog han för stora växlar på fallet och oroade sig onödan. Samtidigt var det hans styrka som polis, att ana när något inte stod rätt till i ett tidigt skede. Till stor del var det denna intuition som gjort honom till chef för länskriminalen redan vid 32 års ålder. Han reste sig och gick in till Åkman. Den röda lampan utanför ett av förhörsrummen lyste. Axberg antog att Sankare och Pablo var i full färd med att förhöra Ralf Sedin. Har du hittat något? Jens Åkerman såg upp från dataskärmen. Ja, faktiskt. Hon blev avslöjad med att röka Mariana på skoltoaletten för 2 år sedan. Ingen straffpåföljd, men socialen kopplades in. Axberg blev förvånad. Det var inte riktigt vad han hade väntat sig. Kan jag få en utskrift? Inga problem. Kommer på studs. Åkerman klickade med musen och laserskrivaren började stöta ur sig pappersark. I samma ögonblick som Axberg fick rapporten i sin hand fastnade blicken på ett namn som direkt utkristalliserade sig ur texten. Tony Wollmar! Det var som fan! Åkerman såg förvånat på honom. Vem är det? Frågade han och sjönk åter ned framför datorn. Axbergs svar dröjde. Han läste tyst igenom rapporten. När han var klar lyfte han blicken och såg på Åkerman. En gangster som härjat runt i den här stan så länge jag kan minnas. Har sysslat med allt. Från bilstölder till häleri och utpressning. Fick några villkorliga domar i mitten av 80-talet. Sen dess har han lärt sig hur man håller sig undan. Och senaste åren har han kommit upp sig. Äger flera krogar i stan. Vi misstänker att han sysslar med narkotika och spritsmuggling. Axberg såg åter ned i pappret. Wollmar hjärnan bakom många fasader. Håller sig med ett hov av typer som Ralf Sedin. Allt i bakgrunden, oåtkomlig för våra metoder. Men det här kanske kan vara något. Saxberg viftade med pappret och gick. På sitt rum läste han rapporten igen. Lena Forsell hade tillsammans med en kompis rökt marijuana på en skoltoalett den 4 april 1998. En lärare som passerat i korridoren hade känt lukten och ringt polisen i tron att någon missbrukare tagits in på skolan. Lena Forsell hade vägrat att avslöja hur de fått tag på cigaretterna. Hennes kompis hade, efter flera förhör, brutit ihop och berättat att Wollmar låg bakom försäljningen. Polisen utredde saken, men förundersökningen lades ned på grund av bristande bevisning. Till historien hörde också att Lena Forsell vid den här tiden var anställd som servitris på en av Wollmars krogar. Flera av hennes arbetskamrater hördes utan resultat. Socialen hade de sedvanliga samtalen med de inblandade. Tjejerna var ångerfulla och lovade total avhållsamhet. Efter denna händelse fanns inget mer registrerat på Lena Forsell, vilket i och för sig inte betyder något, tänkte Axberg. Han undrade om det fanns någon koppling mellan Wollmar och Ralf Sedin och om pusselbiten med Lena Forsells död i så fall passade in i mönstret. Axberg ringde till Konrad och berättade om Mariana-episoden. Konrad påminde sig att han träffat Lena Forsell i samband med en blodprovstagning vid den aktuella tidpunkten. Därför hade han känt igen henne. Obduktionen var just påbörjad och inget kunde ännu sägas med säkerhet, varför Konrad som vanligt inte yppade ett ord. Axberg såg på sitt armbandsur, 43. Idag får jag inte glömma att ringa farmor. Bäst att jag gör det nu på en gång. Om en minut kan jag ha glömt det igen. Efter samtalet beslutade Axberg att han skulle göra ett nytt besök hemma hos familjen Forsell redan dagen därpå. Oavsett resultatet av obduktionen så måste han finna en förklaring till hur kasinokvittot hamnat under Lena Forsells säng. Om inte annat, för att kunna avskriva alla brottsmisstankar. Dessutom skulle han förhöra sig om Mariana-episoden och om hur Tony Wollmar kom in i bilden.